Röster.
Dagens programledare är Felicia och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hej. Hej och välkomna till veckans fontänbubbel. Torsdagen den 11/4. Idag är det jag, Olof, och min kollega
Felicia
som är programledare. Och därför är det alltså vi som kommer guida er genom dagens program. Temat för detta avsnitt är fördömanden. Hur vi fungerar i samband med detta samt hur skiljer vi på verk och person. Innan jag tänkte börja fråga, hur mår du i allmänhet? Mår du bra?
Väldigt nervös.
Nervös, ja.
Ja. Hur mår du?
Jo, det är samma här. Också väldigt nervös. Men då tänkte jag fråga dig utifrån det. Hur känner du? Är du rädd för att exponera dig och bli bedömd och rent av fördömd?
Jo, absolut. Jag är väl mest rädd att min mun kommer säga någonting som min hjärna inte håller med om.
Ja, samma här kan jag säga. Hur gör du, eller jag för den delen, egentligen för att undvika det?
För att undvika att bli fördömda?
Eller känna känslan av det. Eller ja, att bli fördömd. Jag vet inte.
Jag vet inte riktigt. Försöker väl bara tänka på vad jag säger. Och det känns ju lite läskigt att det här kommer vara på internet. Och internet är för evigt. Så vi får se.
Jag tänker vi ska snart köra igång, men vi börjar med att dra igång som vanligt med den första låten för programmet. Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi precis hörde var Too Sweet med, ja, jag vet inte hur bandet uttalas.
Hozier,
okej. Okay. Ja, nu när vi ändå är inne på det, alltså, det är ju en ganska gammal konflikt det här med verk och person, att man vill skilja mellan vad en person gör och vad de uttrycker och det de förmedlar, vilka känslor man själv får av det och hur de är som personer, hur de uttrycker sig eller agerar. Men det har blivit ännu mer nu i den här internet tidsåldern så att säga, och media och internet tidsåldern där allting, man får reda på precis allting som händer.
Vad tror du anledningen till varför man vill skilja verket från personen?
Nej, men det är väl mycket det här att man vill kunna ha en fri zon att kunna se upp till en person eller och koppla bort liksom på något sätt. Alltså den enkla förklaringen är att man vill se upp till en person och därför inte. Och liksom utifrån deras verk. Och det kan väl lätt kanske leda till att man ibland förnekar om man får höra någonting dumt om dem. Att man försöker, nej men det här är inte sant. Att man hamnar i ett förnekelsestad. Men det är väl en aspekt att man projicerar på något sätt det hos någon auktoritet. Att man vill. Men det är väl också lite grann escapismen, att man vill fly in i någonting, och då vill man väl inte tänka på bakomliggande, vare sig det är positivt eller negativt liksom. man vill ha lite, när man lyssnar på någon vill man kanske inte veta för mycket, man vill bara kunna, även om personen är kanske en del av verkligheten, så vill man kanske inte tänka på det just då, att man vill liksom fly in. Det här är liksom man vill fly in i en annan verklighet och inte tänka på det. Kanske när man lyssnar på någons verk eller tittar på någons filmer.
Ja, man vill inte bli påmind om de hemska sakerna personen har gjort. Liksom, utan man vill fokusera på och njuta av konstverket. Liksom.
Ja.
Tycker du det är enkelt att skilja verket från personen?
Nej, alltså jag tycker det är ganska svårt. Många gånger. Ett exempel som jag, alltså, ett väldigt harmlöst exempel på sådär som jag har stött på YouTube till exempel, och kanalerna, det var ett par stycken medelålders män som recenserade punkskivor som heter Punk Rock Review. När de diskuterade, det var en av dem som sa att han tyckte inte om när det blev de här med politiska texterna, och det handlade inte om att han inte höll med. Nej. Utan det handlade om att han ville använda musik till att fly in i en värld han inte skulle behöva tänka på, på politiska grejer och sånt.
Jag förstår.
Och att därför så kunde det vara i vägen. Det är väl också någon form av så här escape, att man vill, då skiljer man ju på verk och passion på något sätt, att man inte vill liksom.
Mm.
Men då kommer vi på det här, varför ställs vissa inför rätta, och då handlar det ju om just såna här saker när det är typ våld eller sexuella övergrepp eller ibland hatbrott eller lite vad som helst som är eller grova uttalanden i allmänhet liksom. Alltså vi har ju sett en podd om det liksom, lyssnat på en podd om det.
Om R. Kelly.
Och då sa de väl det, att det var många historier som, alltså, av de övergreppen man inte hade lyssnat på typ på minderåriga.
Ja, och sen var det ju liksom, att hans offer, om inte alla men en stor majoritet, var ju svarta unga tjejer, och att anledningen till varför det inte har uppmärksammats förrän liksom i modern tid, om man säger så, för han har ju ändå varit verksam väldigt länge, men varför det inte har uppdagats har ju då liksom rasism varit anledningen till varför liksom de inte har tagit offren på allvar och inte gjort någonting. Men han har ju fortfarande lika mycket fans och lika mycket streams som någonsin, även fast radiostationer har slutat spela honom, och även fast han sitter ju i fängelse nu till och med. Ja. Men det är ju fortfarande diehard fans som lyssnar på hans musik.
Samtidigt är R. Kelly själv en POC, alltså people of color.
Jo, absolut.
Sen är väl en annan fråga, varför vissa ställs inför rätta, det är ju det här med att det är väl också kändiskapet, alltså hur känd man är kan ju ha påverkat på hur mycket man kan lobba kanske för att skaffa sig bra advokater och lite sånt, och framförallt att inte bli bedömd i allmänhetens ögon. Eller
har du tillräckligt med pengar och makt så kan du komma undan med det mesta.
Ja. Och sen är det väl också så att om man är mindre känd kan jag väl ändå tänka att då är det ju svårare, eftersom ingen riktigt vet vem man är. Då är det inte så många som kan peka ut, inte så många som offentligt kan peka ut den, tänker jag. Vi lägger på nästa låt så kommer vi snart in igen. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Broken Man med Sankt Vincent. Du hade liksom lite tankar kring det här med hur vi bedömer offentliga personer, och då tänkte du i samband med typ influencers och parasociala relationer. Kan du berätta mer om det?
Ja, jag tänkte först definiera vad en parasocial relation är. Det är en ensidig relation som en mediekonsument har till en mediaprofil. En mediekonsument kan forma parasociala relationer till kändisar, fiktiva filmkaraktärer, influencers, animerade karaktärer och andra personer man exponeras för via media. Och jag tänker ju liksom att nu i modern tid med hur internet ser ut nu, så har ju det förändrats hur vi bedömer och fördömer offentliga personer. Just för att det är inte bara liksom till exempel en låt eller en film som vi nu liksom får ta del av och konsumera, utan vi konsumerar också folks personligheter. Att influencers säljer ju sitt märke med hjälp av sin person. Mm. Och att då blir det ju väldigt lätt att vi känner liksom att jag känner ju den här personen. Det är vi kompisar, för att det blir så intimt. Och att man då, tänker jag, liksom har enklare att fördöma personen, för att man bara, men liksom att det blir så personligt, att det är enklare att fördöma personen, för att man tänker, ja men det här går ju inte in line med vad du har presenterat för mig. Den här personen som jag tänker att jag känner skulle inte sagt eller gjort så här. Och att vi då blir hårdare i vårt fördömande är vad jag tänker.
Ja. Jo men absolut. Och jag tänker ju mycket, alltså när det gäller influencers så är det ju intressant. Alltså de har ju en väldig makt över oss, över sin målgrupp så att säga. Samtidigt är det ju ofta många som har, så finns det de som har makt över dem också. De som skriver kontrakt med dem att de får inte framställa vår, även om produkten skulle visa vara farlig, så ingår det som en klausul att du får inte tala illa om den här, för då kommer vi ta åtgärder mot dig.
Ja, det blir ju nästan en form av censur kan jag tänka mig, om man har skrivit ett kontrakt att man liksom får akta sig vad man går ut och säger för att inte bli av med sin sponsor och inte bli av med sin inkomst på det sättet.
Ja.
Sen vissa väldigt stora kändisar som Kanye West till exempel, han blir ju av med sponsorer och sånt efter sina uttalanden. Ja. Men han är ju så pass rik att det gör ju inte någon vidare påverkan på hans ekonomi.
Nej, precis.
Men små influencers blir ju absolut påverkade om de blir av med en brand deal för att de säger någonting, tar en politisk fråga till exempel.
Ja. Ett annat exempel är Taylor Swift. Även om hon inte har gjort någon sådär, även om det inte går att likställa henne med Kanye West, så är hon så pass rik att hon har kunnat ge ut till exempel sin musik och ha sin egen domän utan att riskera att bli ruinerad av stämningar från andra, eftersom hon har som möjlighet att köpa sitt eget varumärke. Det var ett exempel så här som du hade liksom, det var på personer som är som det har ju funnits vissa så här ikoner som har blivit på något sätt att de har blivit förebilder och moraliska rättesnören nästan, och samtidigt som det har funnits problematiska aspekter i deras privatliv, minst sagt, till exempel John Lennon, och där är det han har tagit ställning i många frågor också, där han hade liksom när det gällde jämställdhet och mycket sånt och fred och många saker, samtidigt som han själv har minst sagt trasigt familjeliv där han har negligerat sin son
och misshandlat sin första fru Cynthia, och var en väldigt frånvarande pappa till deras gemensamma barn Julian, och var även våldsam mot honom. Ja. Och allt problematiskt som han har gjort har han ju sagt själv eller erkänt. Ja. Och han har beskrivit sig själv som en hitter i ung ålder. Att han var väldigt våldsam, att han slog kvinnor och män i sin omgivning.
Mm.
Och att det är anledningen till varför han var så för fred och kärlek. För han sa att de mest våldsamma personerna, det är de som liksom bryr sig mest om att skapa fred och kärlek. Och det är ju lite motsägelsefullt tycker jag.
Det ska man ta med en nypa salt. Alltså det är möjligt att han såg det hos sig själv, men jag vet inte. Det var väl kanske lite grann en sån bild jag intalade mig en gång i tiden. Alltså de som var när man läste om våldsamma rapartister då i tonåren, liksom att men de är, även om de sjunger om det här och det här, så är de säkert världens mycket, mycket bättre människor än många andra hycklande liksom så här.
Ja, och just John Lennon blir väldigt personligt för mig, för att jag var ett superfan i tonåren och har även en tatuering från hans mest populära låt Imagine. Och när jag fick reda på hans historik av våld mot kvinnor, så blev ju han totalt förstörd för mig. Och jag har inte kunnat lyssna på honom på samma sätt sen dess. Så jag har väldigt svårt att, om vi bara så här backtrackar verk och person, jag har jättesvårt att skilja på verk och person. För mig blir det direkt personligt. Speciellt om det handlar liksom om våld mot barn och kvinnor liksom. Det kan inte jag se mellan fingrarna på. Ibland blir det jobbigt. Det är ju inte kul att liksom jag inte kan lyssna eller njuta av hans musik längre. Men ja, han är ju död, så han får inga royalties i alla fall.
Nej, men jag kan väl säga där för egen del att jag skulle tycka det var väldigt svårt att leva efter det, att aldrig lyssna på någon som har gjort eller sagt eller agerat tvivelaktigt. Så det blir ju samma liksom, lite grann inkonsekventa hållning som många andra håller, att det får dras till en viss gräns, sen är det okej. Okay. Sen är det, när den gränsen är passerad, så är det inte okej. Okay. Liksom, till exempel när man systematiskt, när man bedriver incest och sådana grejer liksom, eller motsvarande. Då liksom.
Ja, så om Jonan hade levt idag, han hade han ju absolut blivit cancelled.
Ja. Jag tänker, ska vi lägga på ytterligare en låt, så kommer vi in på lite mer på privata relationer sen.
Yes.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings. You are only waiting for this moment to arise.
Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi precis hörde var Beyoncé med Blackbird. Och det är ju en cover på Beatles, Blackbird. Och Beatles, det var det bandet som John Lennon blev känd genom. Och du hade en fråga om, eller du pratade om det här med John Lennon och din inställning. Men vad är anledningen till att du kände då att du inte kunde ta del av hans verk längre? Var det någon stark moralisk kompass eller som föranledde det, eller var det tanken att in this day and age liksom att
Det korta svaret är autism. Det långa svaret är väl absolut att jag har en stark moralisk kompass på grund av min autism. Jag har väldigt starka åsikter om vad som är rätt och fel, och har en tendens att se världen lite svartvit. Men jag tycker snarare att det är för få folk som ser världen som svartvit.
Okej, jag tycker tvärtom. Men jag vill alltid nyansera precis allting. Och ibland om någon kommer med ett extremt uttalande, så försöker jag nyansera även saker som är liksom.
Nej, men för mig var det liksom direkt när jag fick reda på detta, så var det bara okej. Alltså, det var inte en särskilt medvetet heller. Jag tog inte liksom ett beslut att nu ska jag sluta lyssna. Utan det var liksom när jag väl lyssnade på de här låtarna, att det var liksom bara det jag kunde tänka på. Och också saker som han har sjungit personligen, men också som Beatles har sjungit. Nu kommer jag inte ihåg, men det är så här, det är någon låt när han sjunger om att liksom misshandla kvinnor typ.
Tänker du på den Run for Your Life eller? Han var inte själv så nöjd med den.
Nej, men det blir liksom, ja. jag kan inte släppa det helt enkelt. Och det, nu går jag in på någonting annat, men Tarantino för mig är också ett personligt exempel på jag älskade hans filmer förr. När jag var tonåring var jag också ett superduper fan. Men han är ju för det första ett jävla rövhål. Och för det andra otroligt problematisk. Och på något sätt alltid lyckas få in sig själv i sina filmer. Och varje karaktär han spelar ska ju såklart säga N-ordet minst 10 gånger.
Oj.
Shit. Så, och han är ju ganska starkt kopplad till Harvey Weinstein. Som liksom kraschade totalt under MeToo. Så att ja, han är ett rövhål. Och jag har svårt att njuta av vissa av hans filmer nu, för att så här, det blir bara så uppenbart att han använder sina filmer som en ursäkt att liksom vara ett rövhål.
Ja, och få utlopp för sina fetischer.
Ja, absolut. Det finns väl ingen som undkommit att Tarantino älskar fötter.
Ja, framförallt inte den Once Upon a Time in Hollywood.
Nej, det är liksom varje Tarantino-film innehåller minst 200 slurs och minst 5 minuter av fotfetish-content.
Ja. Jo, precis. Nej, men för att gå tillbaka till den, hur jag själv ser på det här med det vi är inne på, att alltså när man lyssnar, min strategi är ju att jag lyssnar ju på det mesta liksom, och jag har inget större problem att ta till mig. Alltså, utifrån, det finns ju gränser såklart, men min vanliga då är att jag lyssnar, jag vill kanske inte lyssna på den här låten som innehåller extra mycket misogyni eller något annat, eller den här, så den bojkottar, men jag kan samtidigt kanske lyssna på andra låtar som är samma artist liksom, utan så länge de inte kommer in på just det. Som...
Men hur ser du på att liksom i privata relationer fördöma andra? Ja, men till exempel liksom, är det så enkelt att fördöma någon som man känner privat?
Det är nog väldigt svårt om man träffar någon väldigt ofta. Alltså, om man inte har träffat någon på 10-20 år så kan det vara... Men jag har själv varit med om det, att jag har fördömt personer jag har sett, jag har träffat som jag känt ett par år, som jag inte träffat så ofta. Men det är ingen person jag har träffat dagligen då, men när någon till exempel uttryckte sig grovt rasistiskt, liksom en tjej jag kände då när jag var 19, så tog jag bort henne som vän på Lunarstorm. Men jag skrev ett, för jag ville ändå vara, jag tyckte ändå man ska vara respektfull, så jag skrev ett brev, eller ett långt meddelande där jag förklarade. Liksom.
Ja, där du bara säger hej då.
Nej, jag skrev ett långt och respektfullt meddelande. Ja. Men jag tänker, och du själv då? Alltså.
Ja, alltså jag, det är ju en svår fråga att svara på, för att det är så mycket kontext som behövs. För det är som du säger, det beror ju på liksom, hur ofta ses man, hur länge har man känt varandra, liksom, hur viktig är den här personen i ditt liv? Är det, liksom, det är ju det som jag tänker avgör om det är enkelt att så att säga kasta den eller inte. Och sen för mig är det väl liksom, hur jag relaterar till det är väl mer liksom familj. Det kan ju vara väldigt komplicerat och svårt om man har familjemedlemmar som är rasister eller uttrycker sig sexistisk eller vad det kan vara. För att du kan ju inte cancella din farbror.
Nej.
Det går ju inte riktigt. Om man inte då kanske säger upp kontakten till hela familjen, men det är ju också komplicerat.
Ja. Nej, men jag har ju själv erfarenhet av det, att min morfar hade uttryckt ibland åsikter som var kanske allt annat än politiskt korrekt, liksom hur han, alltså han hade ju, han var ingen konsekvent rasist så, men han var väldigt konservativ och ganska, och hade väldigt lite till övers för patrask, liksom så, som han kallade det. Och hade väldigt klumpiga uttalanden när han beskrev civilisationer i Afrika, och så hur han beskrev både befolkningen och vardagen. Och vår reaktion i min familj, det var att vi skrattade åt att det var tokigt liksom, för att vi tycker att han har många goda sidor också, så de här konstiga åsikterna om saker, liksom det vill vi inte vända för mycket emot honom, så vi hade liksom på något sätt humor att vi, varje gång vi återberättade, om jag återberättade så skrattar jag liksom, men det här är inga historier jag vill återberätta i podden.
Nej, det känns som nej, en du
men ja, nu, men nu tänkte jag att vi bjuder upp Roger. Fast vi tar en låt först. Okay.
Talk about my body, I'm ready to leave. I'm about to nut on her body and tell her holy. 50 mil stuff in the bag, tell the whole gang he.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var lite grann av ett rikspucko numera, kan man nästan säga. Kanye West med Carnival.
Ja.
Och anledningen till att jag säger det är att han har ju blivit av med massa sponsorer nyligen. Yes. Och han står ju ändå på, även om han har samma, alltså han har ju fans fortfarande, han är långt ifrån cancelad helt, om man säger så. Men han är absolut, utifrån man diskuterar om cancel och cancelkultur och liknande, så är han ju absolut en tänkbar kandidat till att bli cancelad.
Ja, absolut. Tänk
jag, med tanke på hans uttalanden, att det börjar med att han liksom att han tycker att judarna borde förlåta Hitler.
Ja, han har ju också jämfört sig själv med Hitler.
Och att han lyfter fram honom, och att i någon intervju också att han var en skön snubbe, och då försökte intervjuaren ändå tolka någon välvillighet. Ja, men du menar att du tycker att han var karismatisk eller så, eller att det är någon sån här egenskap. Nej, men jag tyckte han var bra. Och han har dessutom och en aspekt liksom, man kan välja att lägga olika vikt vid det, men att han gick omkring med en sån tröja, Burzum, som var ett norskt black metal band där frontfiguren var känd för att vara ett grov antisemit och nästan mordbrännare, att han försökt bränt ner synagogor och så. Och varför skulle en rapartist som går omkring med ett black metal band som alltså som inte är vilket, och dessutom inte vilket black metal band som helst, att det är väldigt fokuserat någon som är erkänt liksom etablerad antisemit liksom.
Ja, men Kanye West är väl världens mest älskade antisemit.
Ja, typ. Det får man säga. Vi tänkte i samband med det bjuda upp Roger. Du har en text som du vill läsa upp.
Ja, hej. Jag heter Roger Klang. Och jag har då en liten text jag vill läsa upp om cancelkultur mest av, som jag ska läsa här. Det går så här. Begreppet cancelkultur är något som homofober, rasister eller sexister, kanske alla tre samtidigt, har hittat på för att komma undan med homofobiska, rasistiska eller sexistiska officiella uttalanden genom att förvandla sig till martyrer för sin sak när de ställs mot väggen. De gör så att säga en rockad, som det kallas i schack när man byter position på kungen och tornet i ett och samma drag. När ställd mot väggen så säger de: jag är inte homofob, rasist eller sexist. Det är ni som är orättfärdigt kanslar mig för att jag har åsikter som inte passar i mainstream-fåran. Och jag var själv sån innan cancelkultur ens blev en grej. Men är det då rätt att ställa folk mot vägen som uttrycker homofoba, rasistiska eller sexistiska åsikter? Det är en delikat fråga. Låt mig ställa en motfråga. Var skulle det sluta om man inte gjorde det? Det skulle sluta, om jag får svara på frågan själv, i en total kollaps av den liberala demokratin. Vad skulle då det betyda? I bästa fall, Donald Trump forever. I värsta fall, Adolf Hitler. Samtidigt så lever vi faktiskt i en demokrati. Och jag tror att vi bör fortsätta att hantera det som vi gör, som en delikat fråga. För det är det som en liberal demokrati gör. Låt oss inte hänfalla till diktatoriska fasoner. Förresten, jag är ganska sexistisk. För jag arbetar för en jämnare demografisk fördelning av kvinnor och flickor i fertil ålder i världen. Och det har jag förstått gillas inte av mainstreamfåren. Har jag rätt eller har jag rätt? Tyck vad ni vill om det. Jag är i varje fall ingen R. Kelly eller Andrew Tate.
Tack.
Tack för den. Jag tänker det här med cancelkultur, alltså där är det ju ändå en någonting som ändå har uppkommit i samband, alltså vi har ju alltid haft det som kallats mediedrev, att någon har gjort någonting och så har det blivit exponerat i media. Och där har ju såväl skvaller som tabloidpress och ibland även seriös press varit inblandad. Cancelkultur kan man säga är väl en modern sån här, eftersom det blev på något sätt vanligt i med det här call out som det också kallas i internetgenerationen så att säga, att då började man använda det av metoden att man på något sätt informerade allmänheten via olika internetkanaler vad den här var, och hoppas att den personen ska bli bojkottad. Men finns det inte en problematisk aspekt just det här att det kan grävas fram, ja, den här personen var ett rövhål på fyllan på 80-talet, eller det här liksom, till exempel Metallica var rövhål på fyllan på 80-talet och det var någon av dem som uttryckte sig rasistiskt så där, och liksom därför tycker jag att det här ska grävas fram 30 år senare liksom.
Vem var inte problematisk på fyllan på 80-talet?
Ja, nej, precis. Så du undrar liksom lite grann, vad är liksom syftet, kan jag ibland tänka, när man gräver fram saker som är, man får titta lite grann vad som är relevant.
Och det är ju så att folk kan förändras. Det behöver inte vara samma personer som man var på 80-talet. Utan folk utvecklas ju ofta ibland i alla fall, och en del står ju stilla och är likadana hela livet ut. Men det är ju så att man kan inte, jag tror inte man ska anklaga någon för vem de var på 80-talet när man inte vet vem de är idag, så att säga. För att det som betyder någonting.
Ja. Ett exempel som jag inte vill lägga någon värdering i, men jag tänker, nyligen var det Digilo sa upp ett samarbete med Doggy Doggelito från Latin Kings, för att han hade sagt i en intervju på YouTube, han hade återberättat en händelse från hans ungdom, att de turades att ha sex med en 15-årig tjej. Och då blev det på något sätt att de sa upp att de inte ville turnera med honom längre, eftersom de tyckte att han skojade bort det och inte. De läste väl förmodligen in då att det var en väldigt allvarlig sak, att det handlade om sexuella övergrepp i det, och att de därför och att de inte tyckte att han hanterade på ett moget sätt, att han skojade bort som att men det är sånt som händer, att han inte problematiserade tillräckligt, och att de därför sa upp den det samarbetet med honom för den här sommaren. Och där kommer vi lite grann in på funktionen när man gör detta. Varför gör man då olika såna här från privatpersoner eller tv-program? Alltså,
menar du varför man tar upp en sån
sak? Ja, alltså varför man, nej men alltså vad man, varför man ställer in saker, är det av egen moralisk övertygelse att det här reagerar jag på, eller är det någon rädsla för att allmänheten ska se snett på det här programmet, att de inte tycker att de tar sitt ansvar, att Digilo-teamet inte tar sitt ansvar?
Jag tror absolut att det är den sistnämnda. Att såklart det kan ju också vara att det liksom handlar om egen personlig moral, men i dagens klimat och speciellt med att cancelkultur är så vanligt och normaliserat, att jag tror att folk blir rädda för konsekvenserna av att om de inte tar ställning, att allmänheten då kommer kritisera och fördöma dem. Och sen just det här angående Doggy Doggelito, så känner jag att folk missar ju lite att han också var ett offer i den här situationen. Han var ju 7-8.
Ja, det köper inte jag riktigt, den förklaringen. Det känns som en efterkonstruktion.
Okay.
Att han skulle varit 7-8 år. Varför skulle 7-8-åringar gå av sex med en 15-årig tjej som är sin tur tumme?
Så du tror att han ljuger om hans
ålder? Så jag tror att det är liksom lite... För han tog upp det först i efterhand. Liksom att, när han fick höra den massiva kritiken. Så det köper inte jag.
Okej. Okay.
Men det gör det.
Jag kan ju absolut förstå att man kritiserar hur han pratar om det, för att han skämtar ju bort det lite och inte riktigt tar situationen på allvar, känner jag personligen. Men ja.
Ja, jag bara undrade varför ni inte ställde några motfrågor till mig med tanke på det sista jag sa.
Ja,
liksom.
Okay.
Jo, men där har jag ganska mycket att fråga. Liksom. Men hur kommer du tänka på just det här med dina åsikter om för att, alltså demografi, tänker jag då, hur tillräckligt många män och kvinnor får barn. Alltså hur fick du in det i allt det här?
Och vad är det som gör dig till en sexist?
Ja, det är det jag undrar också. Mm. Men det verkar som de tycker det, att jag är det lite grann. För att, alltså, många kvinnor tycker att jag tar för mycket plats. Men det har inte så mycket med det att göra. Men det är alltså, vad jag menar är att jag tycker att det, alltså, vad andra tycker om mig kan jag inte svara på. Eller varför de tycker så om mig. Men jag tror att det är så de tycker om mig.
Okej, så du har fått höra att du är sexistisk av andra?
Inte direkt med de direkta orden sexistisk, men att jag gör vissa saker eller säger vissa saker som kan tolkas sexistiskt av de personerna. Men de säger ju inte det ordet.
Okej. Okay. Och vad är det du menar här med en jämnare demografisk fördelning av kvinnor?
Ja, då menar jag till exempel, som jag tog upp här på redaktionen i går. Till exempel Norrland. Där går det ju... två män eller så. Ja, det här är ingen statistik som jag har. Jag kan bara säga att ungefär två män på varje kvinna.
Jag cancelar inte Roger för att han inte har fakta här.
Nej, precis. Men det är ju också så att man kan ju inte tvinga kvinnor att flytta eller inte flytta eller stanna kvar, va? Eller flytta. Utan jag har ju inga ambitioner att förändra någonting av egen kraft. Jag vill bara säga det här. För jag tycker inte att man ska tvinga folk att flytta eller stanna kvar. Utan det är inte mycket man kan egentligen göra. Man kan försöka. Men du har också exempel med till exempel Filippinerna och Thailand och så. Där är det ju en väldigt flykt av kvinnor och till andra delar av världen. Och jag tycker att det är ett problem. För att det skapar olika situationer som kan vara väldigt... negativa. Om det blir många pojkar på ett ställe till exempel, då blir det lätt en rå jargong. Och det kan ju också leda till våldsamheter eller brott, men det vet jag inte. Jag har ingen statistik på det heller.
Som kuriosa kan jag säga där att nu har vi glidit från ämnet ganska mycket, men att jag var själv, gjorde själv ett studiebesök på, där de gjorde lumpen någonstans ute på Sturup när jag var 16 år, och jag reagerade inte så mycket på det då, utan det var kanske mer i efterhand. Killen jag var med reagerade så starkare, men det var ju en väldigt grabbig jargong. Då var det ju bara killar på den tiden och det var inte så många, men det var liksom deras rum, det var bilder på nakna tjejer och så här, och väldigt objektifierande sätt hur man pratade om det. Så, och där tänker jag att det är väl urtypen, just den här inom militären och så där, att det är där grabbigheten frodas som mest.
Men det håller på att försvinna nu, för nu är många kvinnor i försvaret, eller relativt många. Det kanske är, jag har ingen statistik nu heller, men 30% eller någonting.
Vi lägger på nästa låt så återkommer vi snart. I don't say please, I don't say thank you, I just do what I want, and if you want to get with me, you better have what I want. I don't say please, I don't say what I want, what I want, what I want, what I want, better have. Du lyssnar på Fontänbubbel, och det vi precis hörde var What I Want med Gregor McMurray. Vi har haft programmet börjar gå mot sitt slut. Tyvärr fick vi inte plats med så många andra gäster, men det innebär i sin tur att vi hade väldigt mycket att prata om.
Yes.
Men vi hade i alla fall Roger uppe som berättade om sin syn på cancelkultur och på den demografiska utvecklingen.
Ja, vi har ju lärt oss att Norrland behöver fler kvinnor.
Ja, nej, men precis. Är det något annat vi har lärt oss av dagens?
Ja, vi har lärt oss att Quentin Tarantino är ett rövhål.
Och att Kanye West är världens mest populära antisemit.
Exakt.
Förutom Hitler då.
Ja.
på sin tid. Och ja, och lite om och din egen inställning till John Lennon och lite sånt.
Ja, och vi har lärt oss definitionen av parasociala relationer.
Ja. Men ja, det finns väl inte så mycket mer att säga, eller jo, det finns alltid, men vi har inte så mycket tid, det är snarare det handlar om. Annars hade vi gärna bjudit upp fler gäster och frågat om vad de tycker. Men hur kändes det, tycker du, idag?
Det var kul. Jag är fortfarande nervös för hur det kommer låta för lyssnarna. Jag känner väl att det var svårt att liksom hålla sig till ämnet och så, men det var kul. Prata är alltid roligt.
Ja, jo,
hur
men,
känner du?
Jo, men jag känner att det var en nervöshet som ändå började släppa efterhand. Jag var rädd för att fastna och få tunghäfta. Men det har jag kanske fortfarande, men det har jag i alla fall klarat. Jag klarade i alla fall den här timmen utan att bryta ihop och bli supernervös och få hjärnsläpp i alla fall. Så det är vi glada över. Men vi tackar i alla fall vår fina publik som ändå verkar vara, ändå det är många som har kommit upp och kommit hit för att lyssna idag. Och det tyder på ett starkt intresse för ämnet. Även om jag hörde någon här om dagen som tyckte det var ett tråkigt ämne. Som inte vi, men så tackar vi. Ja, alla vi tackar på Tärnhuset för att vi får låna lokalen såklart. Så tackar vi dem som lyssnar. Och också tackar vi våra tekniker Tina och Per. Som har gett oss lite coaching under programmets gång. Och så tackar vi Roger som varit uppe, som sagt. Och
så ber vi er att inte, snälla, cancella inte oss.
Nej, precis. Ja. Så tackar vi oss själva, Olof och Felicia. Så
tack.
Lägger vi på den sista låten.
Yes.
Och det är väl Just Dropped In To See What My Condition Was In.
Yeah, yeah. Oh yeah, what condition my condition was in.
I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then